Vi läser texterna från Lukas evangeliet. Petrus, han följde efter på avstånd. De gjorde upp eld mitt på gården och slog sig ner omkring den. Och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka fick se honom där han satt i eldskenet. Hon såg noga på honom och sa, den där mannen var också med honom. Men Petrus förnekade. Nej, jag känner honom inte. Strax efteråt fick en annan syn på honom och sa, du hör också till dem. Och Petrus sa, nej, det gör jag inte. En timme senare var det någon som försäkrade, visst var den där också med honom och han är ju från Galileen. Men Petrus sa, jag förstår inte vad du menar. Och just som han sa det, gol tuppen. Då vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Männen som bevakade Jesus slog honom. Gjorde narr av honom. De band för ögonen på honom och sa, visa nu att du är profet. Vem var det som slog dig? Och de öste glåpord över honom. När det blev dag samlades folkets äldste, både överste präster och skriftlärda. Han fördes in till rådet och de frågade, är du Messias? Så säg det. Han svarade, om jag säger det kommer ni inte att tro det. Om jag börjar fråga kommer ni inte att svara. Men här efter ska människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida. Då sa de allesammans, du är alltså Guds son. Han svarade, ni själva säger att jag är det. Då sa de, behöver vi fler vittnesmål? Vi har ju hört det ur hans egen mun. Petrus, han som sagt att ja, även om andra kommer på fall ska inte jag göra det. Han sitter nu livrädd, men ändå i närheten av Jesus. Han kan inte acceptera det som händer. Den handlingskraftige kan inget göra. Tanken på att Jesus måste dö rymdes inte i hans medvetande. Och det var därför hans efterföljelse inte fungerade. Petrus gick i egen kraft. Skulle vara den starke. Men det fungerar inte utan Jesus. Hans Johansson uttrycker det så här. Petrus ville göra allt för att rädda Jesus från korset. Men han kan inte vara nära honom på hans väg till korset. Petrus, kanske som du och jag, åter Hans Johanssons ord. Det är jag som står i spetsen. Målmedveten, samlad. Ansvaret vilar på mig. Arbetar så hårt jag bara kan. Var får Jesus plats i mitt liv? Om jag klarar mig själv. Guds son, Gud själv, anklagas för att vara just Gud. Är det att häda? Är det så att de som anklagar oroas av tanken att Gud står framför dem och kan avslöja allt det som finns inom dem? Rädslan för att deras gudsbild, världsbild ska rubbas. Att de tvingas ändra hållningssätt. Att allt det som byggs upp ska raseras. Du och jag. Vågar vi låta Jesus, Guds son, lysa rakt igenom oss. Vad är det vi kan få syn på? Och är det sånt vi vill få upp i ljuset? Vi fortsätter läsa från Lukas, ursäkta. Pilatus kallade samman översteprästerna och rådsmedlemmarna och folket och sa: ni har fört hit den här mannen och anklagat honom för att uppvigla folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro, men kan inte finna honom skyldig till något av det som ni anklagar honom för. Och det kan inte Herodes heller. Och därför har han skickat tillbaka honom till oss. Han har inte gjort något som förtjänar döden. Jag ska ge honom en läxa. Och sen släpper jag honom. Då skrek hela hopen: döda honom och släpp Barnabas fri. Barnabas var en man som hade satts i fängelse för ett upplopp i stan för mord. Pilatus tog till orda igen. Han ville gärna frige Jesus. Men då ropade de i ett: korsfäst! Korsfäst honom! Och för tredje gången sa Pilatus: vad har han gjort för ont? Jag kan inte finna honom skyldig till något som förtjänar döden. Jag ger honom en läxa, sen släpper jag honom. Men de skrek hela tiden och krävde att han skulle korsfästas. Deras rop gjorde verkan, och Pilatus beslöt att låta dem få vad de krävde. Han frigav mannen som satt i fängelse för upplopp och mord. Den som de ville ha fri. Men Jesus utlämnade han så att de fick göra som de ville. Pilatus, hur mådde han efter det som hade hänt? Var han lättad över att det var slut, att han kunde gå hem igen? Eller fanns det något som gnagde? Att han kanske borde gjort något mer, något annat? Pilatus utlämnade Jesus så att översprästerna, rådsmedlemmarna och folket fick göra vad de ville med Jesus. Hoppades Pilatus att de skulle ge upp? Jesus hade satt ljuset på det som var sjukt och unket. Och han hade berättat det för människorna så att de hade hört hur deras ledare var. Han hade fått ledarna att tappa ansiktet. Och det kunde inte tolereras. Jesus hade pekat på hur de utnyttjade sin position för att förtrycka och kväva människor. Nu var de hotade. De visste också att Pilatus var hotad. Blev det uppror i den lilla provinsen långt borta från Rom skulle han snart vara borta från sitt uppdrag. Han skulle degraderas. Vem vill tappa ansiktet? Vem vill avstå något? Vad var det Jesus sa vid den där sista måltiden? Men med er är det annorlunda. Den största bland er ska vara den yngste, och den som är ledare ska vara som tjänaren. Jag tror varken Pilatus, översteprästerna eller rådsherrarna hade lust att vara som tjänarna, eller tjänaren, eller den yngste. Hur är det med dig och mig? Är vi villiga att avstå för att andra ska få utrymme? Håller vi uppe fasaden? eller är vi villiga att visa vår svaghet? Vi fortsätter läsa från Lukas. När de förde bort honom hejdade de en man från Kyrene som hette Simon och som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus. De förde också ut två förbrytare för att avrätta dem tillsammans med honom. När de kom till den plats som kallades Skallen korsfäste de honom och en förbrytare. Den ena på den hög till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa: Andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv. Om han är Guds messias, den utvalde. Också soldaterna gjorde narr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa: Om du är judarnas kung, så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andre: Är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dömts med rätta. Vi får vad vi förtjänat. Men han har inte gjort något ont. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Jesus svarade: Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Ibland behöver vi bärhjälp. Någon som bär när det är tungt. Till och med Jesus behövde bärhjälp. Och Simon från Kyrene blev den som fick bära. Det var inte någon av Jesu närmaste vänner som bar. De var ett bra stycke därifrån. Livrädda. En främling bar. Han spikades upp på ett kors han inte orkar bära själv. Ensam, utlämnad. Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Det här med att förlåta. Så fruktansvärt svårt. Det tär på min självkänsla att behöva förlåta någon som jag tycker skadat mig svårt. Orättvist behandlad, utanför min kontroll. Jesus på korset ber Gud förlåta. Hur orkar han? Han som skulle kunna utkräva hämnd och få hela Jerusalem att rasa samman. Han hänger kvar och ber Gud förlåta. Det stämmer inte. Det sker inte. Jesus straffas orättvist. Och vi vill ha rättvisa. Vi ser inte Guds kärlek i det här. Offra sin enda son. Det är mörkt. Kolsvart, ogreppbart. Ett kors. Avrättning. Död. Kan jag förlåta dem som gjort mig illa? Är jag sårad i min självkänsla för att jag inte räckte till? Att jag inte klarar av att skydda någon? Att jag inte kunde förändra situationen utan att jag och andra kom till skada? Kan jag förlåta att min självbild blev raserad? och så de två rövarna. En som hakar på dem som smädade Jesus. Vad vann han på det? Han kom inte i bättre dagar i alla fall. Och så den andra som inser och ser. Han ber inte om att bli räddad. Han ber om att Jesus ska tänka på honom. Ödmjukt, insiktsfullt. Rövaren hann inte döpas. Han hann inte vittna för massorna om sitt möte med Jesus. Han hann inte göra några som helst goda gärningar. Ändå säger Jesus, idag ska du vara med mig i paradiset. En man som heter Max Lucado skriver, Jesus kärlek beror inte på vad vi gör för honom. Inte alls. I kungens ögon har du ett värde, helt enkelt på grund av att du finns. Du behöver inte se trevlig ut eller uppföra dig. Ditt värde är inbyggt. Punkt slut. Låter du Jesus se dig? Eller försöker du även inför Jesus visa upp något, vara något du inte är? Lukas fortsätter berätta. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden, ända till den nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget brast mitt i tu. Och Jesus ropade med hög röst, Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han sagt det, slutade han andas. Nu fanns det en rådsherre vid namn Josef. En god och rättfärdig man som inte har haft något del i det andras beslut och åtgärder. Han var från Arimatea, en stad i Judén. Och han väntade på Guds rike. Josef gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Han tog ner den, svepte den i linnetyg och la den i en klippgrav där ännu ingen hade blivit lagd. Det var förberedelsedag. Och sabbaten skulle just börja. Gud på ett kors. Skaparen offras för skapelsen. Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Jesus andas ut. Jesus som helt övergiven av människor, av Gud. Jesus övergiven av Gud. Hur går det till? Max Lucado uttrycker det så här. Jesus som varit med Gud i evighet är nu ensam. Kristus som var ett uttryck för Gud är övergiven. Treenigheten är sönderbruten. Den allsmäktige är delad och enheten upplöst. Kristi kropp utgiven för dig. Kristi blod utgjutet för dig. Det är fullbordat. Det är över. Vem är det som tar den döde Jesus i sina armar? Petrus? Johannes? Någon annan av lärjungarna? Det är två män som egentligen tillhörde gruppen som fått Jesus dömd och dödad. Två män som tillhörde ledarskapet. Josef från Arimataia Och det är Johannes som också berättar att Nikodemus är med. De ser till att Jesus får en begravning som anstår en kung. Det som stod på korset. Jesus från Nasaret, judarnas konung. En kung som är död. Det är slut. Det är över. Mörkret är totalt. Det är över. Slut. Gud som dör. Jesus är placerad i graven. Nikodemus och Josef går hem och sörjer. Sörjer Jesus. Men de kanske också sörjer att de inte kunnat påverka sina kollegor i ledarskapet. Sörjer att allt gått snett. Kanske går de hem och funderar kring framtiden. De var inte välkomna tillbaka till de styrande. I deras ögon var Josef och Nikodemus förrädare. Jesus som dör. Jesus i ångest. Berättade vi om igår. Jesus som vet vad det är att vara övergiven. Vet vad det är att vara hånad. Lämnad av sina närmaste. Några av er fick med er stenar in, tror jag. Och har ni inte fått det så finns det möjlighet att hämta. De här stenarna, de får symbolisera allt det som är mörkt och svart och tungt i våra liv. Långt tillbaka eller nära i tiden. Vår sorg, vår ensamhet, övergivenhet. De här stenarna har vi möjlighet att antingen om du vill gå fram och lägga vid korset i en korg. Känner du att du väntar tills du går ut så finns det en korg att lägga dem i där ute. Men lämna inte bara stenen. Ta med dig ett kors. Det finns små kors både här framme och där nere. Ta det korset. Håll i det. Stå vid korset. Håll vid korset. Nära Jesus. Han tar emot det som gör ont och det som skaver i livet. Lotta ska spela och så tar vi en stund. Vi har ingen ljuständning idag utan det är de här stenarna. Och har du inte fått en sten, du får gärna ta ett varv och hämta en i så fall. Men som sagt, det är fritt om du vill gå fram eller om du vill ta med och lämna den när du går ut. Gud, vi står vid korset. Ibland springer vi bara iväg och vill inte se vår egen svaghet, vår egen sorg, våra egna dumheter. Men nu får vi stå här och vi får lämna över till dig. Du som har gått i döden för vår skull. Ta emot allt det vi har lämnat vid korsets fot. Ta emot oss. Tänk på oss. Tänk på mig när du kommer till ditt rike. Amen.